Amen. Och där kan jag nästan gå hem. Vilken text. Oj, vilken text. På alla låtar skulle jag vilja säga. Ska jag bara göra så här. Och ha en 2,5-åring hemma som grejer med ens iPad. Det är alltid lika spännande att ta upp den och se vad som har hänt. Så börjar man be. Herre, jag bara tackar dig att vi får träffas här idag. Herre. Jag tackar dig för allt som har skett denna morgon. Både hemma och här. Och i våra hjärtan och i våra sinnen och våra tankar, Herre. Men tack också, Herre, för vad du ska göra framöver denna dag i oss. Genom oss. I Trollhättan, Herre. Och i vår värld i Sydsudan eller vart vi än är. I Jesu namn. Amen. Amen. Vad starkt det var, Dennis. Vart du sitter nu. Där. Mitt hjärta börjar brinna. Så är det. Jag kommer nästan av mig fullständigt. Det är därför Jesus kom. För att nå oss. Människor oavsett vart vi är. Och vår uppgift är att nå dem som inte har blivit nådda än. Så är det. Det var inte alls det jag skulle säga idag. Men så är det. Herren, han griper tag ibland. Ofta. Jag har under en tid läst en bok. Som en vän till mig beskrev ungefär så här. Den här boken har förändrat mitt liv fullständigt, sa han. Då har han varit kristen längre än mig. Men han menar på att den har bara förändrat hela hans liv. Hela hans relation med Jesus. Och då tänkte jag, den här måste jag läsa. Och det är en bok, den heter All of Grace, den är på engelska. Och den är skriven om en man som heter C.H. Spurgeon. Och han skrev den år 1886. Så det är inte den nyaste boken som finns. En liten bok på 130 sidor. Litet format. Och man läser den väldigt snabbt om man vill. Och jag vill stryka under, jag kan hålla med min vän där. Det är 130 sidor livsförvandlande sanning. Egentligen inget nytt. Alla vi som har gått i kyrkan lite grann och läst Bibeln någon gång känner till det här. Men det är en sanning som blir så lätt grumlat i vår tid. I vår tid av att söka bekräftelse, i vår tid att prestera. I vår tid i självrättfärdigande, att på något sätt i olika självhjälpsgrupper och grejer liksom bygga upp sig själv och bli någonting, att jag ska bli riktigt bra. Så någonstans så suddas det ut. Hur många hamnar inte i tanken? Jag vet att jag gör det. Jag räcker inte till. Typiskt. Nu syndar jag igen. Jag som aldrig skulle göra det igen. Nej, nu tänkte jag den där tanken. Eller? Varför gjorde jag så här? Se på dem där borta, det går mycket bättre. Man ser den vackra bilden målas upp framför sig av vad Guds helighet är. Av Guds rättfärdighet, av vad Bibeln målar upp för rätt levande. Och så bara känner man, nej, jag räcker inte till. Gud skulle bara veta hur jag misslyckas. Jag är fullständigt ogudaktig. Om du känner igen dig på något sätt. Så ska du lyssna noga nu på vad Jesus säger. Börja med engelska. Det står så här i Romarbrevet 5 och 6. Christ died for the ungodly. Medan vi ännu var svaga, medan vi inte lyckades hålla måttet, dog Kristus i ogudaktigas ställe. Kristus dog i ogudaktigas ställe. Kristus dog i ogudaktigas ställe. Det står inte Kristus dog för den som presterar rätt. Kristus dog för den som är fullständigt from. Det gjorde han ju också givetvis. Men han dog i ogudaktigas ställe. Romarbrevet 4 och 5, ett kapitel tidigare, så står det så här. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Men den som utan att bygga på gärningar. Den som väljer att tro på honom som dog i ogudaktigas ställe. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. för några veckor sedan så var jag, du kan lägga på nästa bild, så var jag där. Jag tänker inte säga vad som står där för att det spelas in. Men jag var på den platsen. Satt där inne och drack kaffe. De hade ett årsmöte där. Och jag drack en cola gjorde jag förresten. I deras bar där. Och jag satt och tittade mig omkring. Och jag hade ganska trevligt. Det var ganska stökigt omkring mig. Och så kom det här bibelordet till mig. Kristus dog för de ogudaktiga. Christ died for the ungodly. Och jag kände, yes, jag är på rätt plats. Jag har glädjen att få möta väldigt mycket olika människor. Bland annat de här, till och från. Du kan lägga på nästa bild, den är så otrevlig att titta på. Men jag möter också givetvis andra människor i mitt liv. Och det är en av de största glädjerna, skulle jag vilja säga, i mitt liv. Att jag får möta så mycket folk. Med olika sätt att se på saker, olika sätt att leva sitt liv. Olika sätt att tänka och agera. Och det mest fantastiska är att varje gång jag sitter där så vet jag att Gud älskar denna människan. Inte på grund av vad han eller hon gör, utan på grund av att det är hans barn som han vill flytta in i. Han vill förvandla och skapa ett nytt hjärta i dem. Han vill dra dem till sig. Och jag ska beskriva lite olika sätt att se på saker. Först och främst så möter jag ganska ofta ateisten. Och det är ett tankesätt som jag tycker är väldigt fascinerande. Men först och främst tänker man på att man har blivit till av en slump. Lever ett liv utan någon egentlig mening. Som rusar fram mot ingenting för att dö. Och så blir man jord. Det är en ganska svår tankegång att möta när den sitter fast sådär. Men det är ett sätt att tänka. Jag har själv tänkt så. Sen har vi de som tror på någonting överhuvudtaget. Och när man tittar på religioner, förutom de sataniska religionerna, men de flesta religioner så handlar det egentligen om helighet. På ett sätt om rättfärdighet. När man har läst lite olika skrifter så ser man att det är på något sätt en röd tråd i de flesta. Och det är faktiskt så att i de flesta så ligger det till grund för vad som ska hända sen. Till exempel har vi de som tror att livet är väldigt betydelsefullt och allt som man gör till det ligger till grund för nästa liv. Så kallad reinkarnationslära. Eller med karmatanken, att allt jag gör får jag tillbaks. Sådär. Jag har träffat väldigt många människor av den här livsåskådningen. Fantastiska människor som verkligen, de som lever och försöker leva ett jättefint liv. Dock har jag aldrig träffat någon som är tillfreds med vad som ska ske sen. Det finns en ständig ångest liggande. Vad ska jag bli då? Det värsta en buddhist kan tänka sig att bli, det är en sten. För det kommer du alltid att vara. Beter du dig illa så blir du en sten. Och hur fint man än lever sitt liv så tänker jag alltid bara, åh, stackars människa att gå med den ångesten. Och inte vara trygg för vad som ska hända sen. Sen har vi de som tror på en himmel eller ett paradis efter detta liv. Till exempel islam. Och faktiskt i slutändan också hinduismen. Det visste jag inte innan. Jag var tvungen att läsa upp det. Alltså slutändet med en hindu det är att man ska vi säga här, något som kallas moksha. Där atman, alltså själen då, inte går vidare till en ny varelse utan förenas med världssjälen. Det är någonstans. Så att deras mål är att leva i evighet, att liksom bli någonting med världssjälen. Och allting ligger till grund för deras gärningar. Hur rättfärdigt, hur heligt de har levt sitt liv. Och det finns ingen nåd inblandat. Allt du gör spelar roll. Men också här har jag aldrig mött någon som har känt sig till freds. Jag tycker det är väldigt spännande att sitta och prata med människor som är muslimer. För vi har ju jättemycket gemensamt. Men när man kommer till frågan om himlen så är vi väldigt olika. Jag är helt tillfreds. Jag satt på en middag här i förrgår och min pappa fyllde år. Och så frågade någon min pappa, hur känns det att fylla 64 år då? Förlåt pappa att jag sa det. Då sa mamma, ja, alternativet är ju inte så roligt. Och då sa jag, det är ju just det är. Jag är så trygg i min tro och min övertygelse om att Jesus har dött för mina synder. Så att om jag skulle bli överkörd här ute så bara yes. Win-win situation. Så tänker jag. Sen jag är lite galen ibland också. Sen har jag skrivit det. Sen har vi kristendomen då, som också talar mycket om rättfärdighet och helighet faktiskt. Att få komma till himlen så att man kan vara rättfärdig. Dock är kristendomen det enda där det finns nåd. Det är det enda där det finns nåd inblandat. Att Jesus Kristus, han tog straffet på sig. Ni ser korset här. Det är detta som allting handlar om. Jag menar allt. Utan korset faller vi in i självrättfärdigande. Utan korset faller vi in i gärningar. Utan korset faller vi in i vad jag kan prestera. Men genom korset får vi nåd. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen. Det är vad allt handlar om. Jesus Kristus tog på sig allt. Träffade en man, ung man från Burma för några år sedan. Som hade varit buddhist. Och han beskrev det så här att när han hade greppat sanningen om Jesus Kristus. Sanningen om korset. Sanningen om varför han lät sig spikas upp på ett kors. Så sa han, äntligen blev jag befriad från det aldrig slutande helvetet. Att ständigt, ständigt födas på nytt. Han blev befriad från ett ständigt pågående helvete. Det var hans liksom bara fullständig befrielse. Nåd. Läs den här boken. Kan jag då släppa allt och bara köra på? Och leva som den där bilden som jag la på och inte sa namnet. Ja. Det står så här i Apostlagärningarna 5:31. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, alltså Jesus. För att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse. Ett jätteintressant ordval. Jag var tvungen att läsa lite om det här. Det står på ett annat ställe också att Gud genom sin godhet gav omvändelsen. Och jag tänkte, vadå, kan han ge omvändelsen och syndernas förlåtelse? Och då kom jag direkt till några av mina absoluta favoritbibelord. I Hesekiel 36:26 så står det så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Eller när Jesus säger i Johannes att han behöver gå bort så att han kan sända en annan hjälpare. Så avslutar han så här. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Att vara kristen, det är att tro på Jesus, att han dog för mig på korset. Att på ett sätt i tro ta emot förlåtelsen. Yes, jag är förlåten. Och när man gör det så sker någonting på riktigt i vårt inre. Jag blir på nytt född och Guds helige ande flyttar in i mig. Paulus han säger så här, det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. Eller han säger också att man blir en ny skapelse. Petrus han säger att man får del i gudomlig natur. Och båda två har lika rätt, tänker jag. Vad som sker i vårt inre. Vad jag tänker, vad det är som sker i mitt inre när jag känner nej, nu gjorde jag fel. Nej, nu gick det inte som jag hade tänkt. Så kommer vår motståndare är ganska tidigt med tankar om förkastelse in i mitt liv. Att du är inte tillräckligt bra, du är inte tillräckligt sådär. Men vad det egentligen handlar om, det är att jag är en på nytt född kristen. Där Guds helige ande vittnar i mitt inre och visar mig en väg. Gud har gett mig omvändelse. Gud har gett oss omvändelse av sin godhet, säger han. För att vi ska veta vilken väg vi ska vandra. Han är ett ljus på vår, han är lykt, vad är det? Ljus på vår stig, står det. Gud har gett oss omvändelse. Det finns ingen helighet utan omvändelse, säger Spurgeon. Och det finns ingen frälsning utan omvändelse. När man blir frälst så får man omvändelsen in i sitt liv. Och man kan välja att gå i den. Det går inte att separera på dem överhuvudtaget. Man kan inte börja i änden av omvändelse och tänka att yes, om jag bara börjar göra rätt så blir jag värdig. Nej, först kommer förlåtelsen. Först kommer mötet med Jesus, mötet med Gud, mötet med sanningen om att någon dog för mina synder. Och när man tar emot det i tro så får man omvändelsen in i sitt liv. Och det börjar hända någonting i ens inre. Utan sann omvändelse, skriver Spurgeon, kommer utan sann omvändelse kommer av att man upplever Jesus kärlek och offer på korset och tar emot det i tro. Och efter det kommer Jesus aldrig att släppa dig. Och just därför har jag skrivit, hamnar jag i tanken, jag räcker inte till. Nej, vad har jag gjort? Det är inte på grund av att jag inte är kristen. Eller att jag inte är tillräckligt bra. Eller att jag inte tror tillräckligt mycket. Eller att jag inte tror tillräckligt rätt. Eller att jag inte, ja ni vet, vi hamnar i de här tankarna. Utan det handlar om att just på grund av att jag är frälst. Just på grund av att den helige ande bor i mig. Just på grund av att Gud tog ut ett stenhjärtat ur min kropp och gav mig ett hjärta av kött. Just på grund av att han sände den helige ande in i mitt liv. Som skulle överbevisa mig om synd och dom och rättfärdighet. Just därför kommer tanken till mig när det går snett. På grund av att jag är frälst. På grund av att Guds ande bor i mig. På grund av att jag är ett Guds barn. Så kommer det. Jag skriver så här, gör ingenting i egen kraft utan kasta det på Jesus. Låt nådens kraft få verka i dig och göra dig hel. Låt nådens kraft få verka i dig och göra dig hel. Gå till Jesus med allt. Det är så lätt, nu talar jag om mig själv, att istället för att först gå till korset med någonting så börjar jag först med att slå på mig själv. Och sen sätter jag mig själv och så försöker jag fixa till det själv. Och bygga på mina egna gärningar, min egen kunskap, mitt eget självrättfärdigande. När det faktiskt är så att Jesus dog i den ogudaktiga ställe för att jag i tro skulle ta emot det och gå till honom, gå till korset och säga, ta det här Jesus, jag klarar inte det här. Jag klarar inte det här. Hjälp mig. Och utifrån den utgångspunkten, gå med Jesus i mitt liv. Kristus dog för den ogudaktige, står det. Du är inte ombedd att tro på en död Jesus. Utan du är ombedd att tro på en Jesus som lever. En Jesus som är lika närvarande som den personen som sitter bredvid dig. Eller den personen som du möter på ditt jobb. Eller den personen som du möter på din arbetsplats, din skola. Han är lika levande och verklig som det. Han är bara en tanke bort. Nu kan vi bara vända oss till honom och säga, Jesus, det där som jag sa igår. Det där som hände i morse. Eller det där, Jesus, och så bara kasta det på honom. Eller det fantastiska som hände igår. Eller det fantastiska som händer ikväll. Eller vad det än är. Bara gå till Jesus och bara säga, yes, tack Herre. Tack för att jag kan få komma till dig. Tack för det jag har i mitt liv. Tack för att du välsignar mig. Tack för att jag får veta att jag är frälst. Att jag av nåd har en plats i himlen. Att jag inte behöver oroa mig. Vad som än händer i mitt liv. För att du dog för mig när jag ändå fortfarande var en syndare. Och lika väl dog du för mig idag. Tack att jag inte behöver bygga mitt liv på självrättfärdighet. Utan jag kan bygga mitt liv på din rättfärdighet. Det står att sök först Guds rike. Och så skyndar vi oss förbi. Och hans rättfärdighet så ska vi sen få allt det där andra också. Men det handlar om att söka hans rike och hans rättfärdighet. För hans rättfärdighet kommer genom att han har gett oss omvändelse. Så att det händer någonting i vårt inre. Så att vi varje dag blir mer och mer och mer och mer lika honom. Det är fantastiskt att man känner sådana tankar ibland. Det betyder att vi växer. Det betyder att han växer i dig. Det betyder att han växer i sitt rike. Att hans rike breder ut sig. Att hans kärlek gestaltas ännu mer. På den där platsen jag var så kom det fram en kille till mig, underbar människa. Och så sa han, jag tycker det är ascoolt att du är här alltså. Du vet du vem jag är? Nej, du vet, det är inte jag som bär upp det här jag har på mig. Den här skinnvästen, utan det är jag som bär den. Det vill säga han sa att alltså, det är inte att jag, utan jag är farlig, sa han. Jag är en farlig människa. Och, ja, din tro skiter jag i, men alltså, det är coolt att du är här. Alltså. Dricker cola. Ja, jag hoppas det betyder någonting för han längre fram i hans liv. Verkligen. Och i vårt självrättfärdigande, i mitt självrättfärdigande, för jag predikar mycket till mig själv ofta, så tappar jag all kraft. Jag kommer inte fixa det här. Och då är det så underbart att gå till Guds ord och verkligen läsa vad det står. Och inte bara på ett ställe, utan man kan plocka från flera ställen. Det är det som är så underbart. Hans sanningar, summan av Guds ord är ju sanning, eller hur? Och man kan liksom bara läsa igenom och så bara hittar man samma sanning gång på gång på gång på gång. Och den här uppvaknandet för mig, det var det här omvändelsen. Jag hade inte sett att han ger den. Men när jag såg det så förstod jag att det har ju läst varje gång. Det står så här i första Korintherbrevet 1:8-9. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Eller Filipperbrevet 1:6 så säger han, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Johannes 10 så står det så här, mina får lyssnar till min röst. Kan det vara så att det är han som talar till oss när vi liksom tänker till? Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min hand. Jag och fadern är ett. Eller som Petrus beskriver det. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur. Jag är så glad att få tillhöra Jesus. Jag är så glad att få vara frälst. Jag är så glad att få vara uppfylld av den helige ande. Att få bara känna så här, boom, ibland hur det bara strömmar liksom av den helige andes kraft i mitt liv. Och jag kan, tungotalet flödar och allting är bara... Jag är så glad att få vara uppfylld av den helige ande så han kan korrigera mig ibland. Jag är så glad av att han kan liksom tala i mitt inre och visa mig min väg. För jag gör fel i mitt liv. Jag vet inte, är jag ensam om det? Nej, det finns någon mer kanske. Ja. Att veta att han leder mig oavsett hur det känns. Oavsett hur det ser ut, oavsett vad som händer. Så är det på grund av att jag har Jesus i mitt liv. Oavsett om det är vad som än är. Vad det än är så är det seger. Får jag säga det ordet? Vad det än är, hur jag än känner så är det seger. Och det är inte det mänskliga ordet seger utan det är seger. För Gud har tagit på sig allt. Och han lever i dig och mig. Så att hans kärlek kan få bredas ut där du är. Så att människor kan få bli mötta av den. Oavsett om det är Sydsudan. Om det är på ett sånt möte. Eller om det är här på torget. I Ica. I skolan. På jobbet. Det är som ett senapskorn. Som är som de minsta korn. Som bara växer till sig för att bli ett stort träd. Var tacksam för när Gud talar i ditt liv. Och bara säg tack Herre. Ge mig kraft att gå de stegen du vill att jag ska gå. Samma goda vän satt här för ett tag sedan. Två rader framför ljudbordet där nere. Det är kanske 5 år sedan. Och så hörde han mig predika. Och så kom han fram efteråt och så sa han. Det är en helt ny Henrik. Vi är uppväxta ihop nämligen. Den andra är helt död. Och han menar inte bara att, utan Antagligen hade hela mitt sätt att tänka var nytt. Mitt hjärta hade bytts ut mot ett hjärta av kött. Jag hade fått del i den helige ande, så det handlar inte om mig egentligen. Vad han såg var att en förvandling hade skett. Och det sker den stunden man tar emot Jesus. Den stunden man säger, yes Jesus, kom in i mitt liv. Den stunden man kanske står på, att jag såg en bild eller ett klipp från Nyhems ungdomsmöte igår. Nattmötet. Wow, jag skulle vilja varit med där alltså. De bara stod och hoppade, vet du. Det var lampor och rök. I den stunden, när de här ungdomarna där står och bara säger de, wow, någon för första gången, bara, jag vill ha del i det här som jag ser att alla andra tror på. Jag vill ha del i Jesus. Där sker förvandlingen. Där tar stenhjärtat bort och den nytt hjärta kommer in och den helige ande börjar verka. Där börjar Gud ge sin omvändelse. Där börjar Gud förvandla en människas liv till hans kärlek gestaltad på jorden. Där får de del i gudomlig natur. För det är inte av dem själva det händer. Eller. Vad som än. Jag tänkte säga någonting om det, men jag kom på att jag kan inte säga det. För det spelas in. Oavsett. Så sker någonting. I vårt inre när man tar emot Jesus. Jag tog emot Jesus första gången på en avgiftning. Under en abstinens. Eller tog emot. Jag fattade inte vad jag gjorde. Jag hade sån abstinens. Jag sa, gode Gud, hjälp mig om du finns. Jag orkar inte mer. Och så sa jag, Jesus, kom. Om du finns, hjälp mig. Om du är som de säger. För jag orkar inte mer. Och så hände någonting. Abstinensen försvann och det var helt fantastiskt. Men jag glömde det. Men när jag tittar tillbaks på den stunden så ser jag hur det inte bara hände någonting i mitt hjärta, men hur jag ser hur Guds hand fanns med mig hela vägen. Jag kom in på ett behandlingshem där det var bara massa hinduer. Helt plötsligt fick jag en bok i handen. Den enda boken som fanns på det stället. För man fick inte läsa vad man ville. Man fick inte se på tv, man fick inte lyssna på radio, inte läsa tidningar. Och man fick bara läsa böcker som de försåg en med. Och det fanns en bok som det fanns någonting åt kristna böner i alla fall. Den fick jag av min terapeut första dagen. Här Henrik, den här ska du ha. Så tog det 9 månader, så åkte jag iväg på någon typ konferens och så skulle man skaffa sig en mentor. Och så sprang jag på en gammal person som jag hade träffat på en av mina behandlingshemsvistelser som heter Lars. Och så frågade jag, kan du bli min mentor? Han bara, ja. Han var ju frälst. Han var med i en kyrka. Och han började ju be för mig givetvis. Och sen ser jag bara sak på sak på sak på sak på sak som lades på plats i mitt liv. Både utanför mig, men framförallt i mig. För jag var den här ateisten som jag pratade om i början. Jag trodde att det fanns ingen mening med någonting. Människor var till för att utnyttjas. För vad då? Vad spelar det för roll? Bara jag kunde tjäna pengar. Men någonstans så luckrades det här stenhjärtat upp på vägen. Och en dag när jag stod i en gudstjänst så här, så var jag redo för att möta Jesus. Det var i min nöd som jag ropade. Och jag var fullständigt ogudaktig. 2 timmar senare stal jag min rumskompis sömnmedicin. 1 dygn senare köpte jag massa morfin för jag tänkte att jag skulle ta livet av mig. Men jag var så beroende så jag klarade inte ens av det, utan för jag tog några åt gången så jag kunde känna någonting gott hela tiden. Jag var inte gudfruktig någonstans. Men för Gud spelade det ingen roll. För han såg att jag hade vänt mig till honom. Och han började verka i mitt hjärta. Kristus dog för den ogudaktige. För att ge omvändelse och syndernas förlåtelse. Amen. Vi kan ställa oss upp så ska vi be. Jesus, jag bara tackar dig för att vi får tillhöra dig, Herre. Jag tackar dig för att din godhet aldrig tar slut. Jag tackar dig för att du är med i vad vi med mänskligt mått kan tänka är seger, Herre. Men att du också är med när du tar emot. Och när det är jobbigt och när man känner att man inte lyckas. Och att du där korrigerar och ger vägledning i våra liv, Herre. Jag prisar dig, Herre, för det. Och jag tackar dig för att du förvandlar människors hjärtan varje dag. Mer och mer för varje stund som går, Herre. Tack att vi blir fullkomligt heliga i ditt namn. När vi säger ja till dig. Att vi får en plats i himlen och att vårt namn är skrivet i livets bok. Men tack också Herre för att du hjälper oss att växa upp till det som du har tänkt. Att leva ut det i våra liv fullt ut. Jag bara prisar dig för det Herre. Låt denna sanning i våra liv aldrig få bara vika av oss, utan låt den få vara det som bär oss när det är tungt. Och låt oss vara den sanning som ger oss den glädjen, den tacksamheten när allt bara går bra. Tack Herre för att du är allt. Du är kärlek, du är nåd, du är sanning. Du är liv, du är rättfärdighet, du är helighet.